61. Olycksfallsvård sedan 382. Det är viktigt att vi alla har kunskap och beredskap att hjälpa människor som råkar ut för skada eller sjukdom. Första hjälpen handlar om att med enkla åtgärder kunna rädda liv vid allvarliga och livshotande situationer, men också om att ha beredskap att ta hand om mindre skador och lindriga sjukdomar. Vid allvarliga och livshotande situationer är det viktigt att så snabbt som möjligt larma ambulans. I väntan på denna kan du ofta göra mycket för att minimera skadan eller öka möjligheten för en person att överleva ett sådant tillstånd. Det är också viktigt att ha grundläggande kunskap för att kunna bedöma vem som ska ta hand om personen. En bedömning måste göras om man ska ringa efter ambulans på telefonnummer 112 eller om det räcker med att kontakta distriktssköterska, vårdcentral eller sköta skadan genom egen vård. Om man är osäker kan man alltid ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177 för att få goda råd. Bildtext. Många olyckor händer på våra arbetsplatser. Snabb hjälp från arbetskamrater räddar liv. Sedan 383. LABC. Om man upptäcker någon som råkat ut för en olycka eller sjukdom arbetar man enligt principen LABC. LABC-metoden står för livsfarligt läge, andning, blödning och cirkulationssvikt, chock. Textruta. L. Livsfarligt läge. A. Andning. B. Blödning. C. Cirkulationssvikt, chock. Livsfarligt läge. Livsfarligt läge är det första man bör tänka på. Det innebär att man måste ta bort en skadad person från en plats som kan förvärra skadan och innebära ytterligare fara, till exempel en trafikerad väg, brand, ett järnvägsspår etc. Man ska dock aldrig flytta en skadad person i onödan då detta kan förvärra skadan. Det är också viktigt att den som ska rädda en annan person inte utsätter sig själv för livsfara. Andning. När den skadade är i säkerhet kontrolleras andningen. För att få reda på om andningen fungerar ska man se till att personen ligger på rygg och har fri luftväg, bland annat att tungan inte blockerar luftstrupen. För att skapa fri luftväg böjer man den skadade personens huvud bakåt, därefter lyssnar man efter andningsljud, känner personens andetag mot sin egen kind och tittar samtidigt om bröstkorgen höjs och sänks. Munnen rensas från eventuella främmande föremål som tuggummi, snus, kräkningar. Fri luftväg, stabilt sidoläge. Om personen andas är det viktigt att placera personen så att fri luftväg upprätthålls. Det görs lättast genom att man lägger personen i ett stabilt sidoläge. Därefter observeras personen tills ambulans anländer. Om personen slutar att andas måste inblåsningar genom mun-mot-mun-andning göras. Böj personens huvud bakåt så att luftvägen blir fri. Blås in luft genom munnen samtidigt som du kniper om personens näsa. Det är mycket viktigt att böja bakhuvudet så att luftvägen blir fri. I annat fall hamnar luften istället i magsäcken. Se även faktarutan hjärt-lungräddning på sidan 387. Bildtext. En skada som andas själv placeras i stabilt sidoläge tills ambulans anländer. Sidan 384. Främmande föremål i luftvägarna. Luftvägarna kan blockeras av ett främmande föremål. Om en person satt i halsen måste man försöka hjälpa personen att få upp det. Om en person hostar ska man be personen luta sig fram och uppmana till fortsatt hostning. På så sätt kan kroppen själv få upp det föremål som kommit ner i luftstrupen. Om föremålet sitter helt fast och personen inte har förmåga att hosta är det viktigt att hjälpa till med en så kallad bukstöt. Man ställer sig då bakom personen och håller sina händer knutna vid personens maggrop och trycker till kraftigt inåt uppåt. Luften som finns kvar i lungorna kan då trycka ut det främmande föremålet. Man kan behöva prova flera gånger för att få upp det som sitter fast. Det är viktigt att kalla på ambulans omedelbart när man märker att något sitter fast i halsen eftersom varje sekund är dyrbar. I väntan på ambulans bör man hela tiden jobba för att försöka få upp föremålet. Mindre barn kan man lägga framstup över sitt eget knä och trycka barnet med hela handflatan i ryggen. Knät fungerar då som ett buktryck. Om detta inte hjälper bör barnet vändas och man kontrollerar om man ser något som man försiktigt kan försöka fiska upp. Bildtexter, vänster. En bukstöt, även kallad Heimlichs manöver, är effektiv för att få loss det främmande föremålet i luftvägarna på vuxna. Höger. Mindre barn läggs framstupa över knät för att få loss sådant som fastnat i luftvägarna. Sidan 385. Om det inte fungerar med buktryck får man försöka med inblåsningar genom mun mot munandning för att försöka få lite luft att sippra förbi hindret. När mun mot munandning ges till barn gör man som på vuxna, det vill säga böjer huvudet bakåt och blåser in luft genom munnen samtidigt som man kniper om näsan på barnet. Om barnet är litet sker inblåsningarna genom både mun och näsa samtidigt tills bröstkorgen höjer sig. Drunkning. Om orsaken till andningsstopp är drunkning måste man först få personen i säkerhet och sedan börja ge mun mot munandning. Vänd sedan ansiktet åt sidan så att eventuellt vatten kan rinna ut. Hjärtat kontrolleras genom pulskontroll och vid behov ges hjärt-lungräddning. Blödning. Efter att personen förts i säkerhet och man har sett till att luftvägen är fri är det viktigt att stoppa större blödningar. Yttre blödningar. För att snabbt stoppa en yttre blödning ska den skadade kroppsdelen hållas högt och ett tryck anläggas mot såret. Till en början kan man trycka hårt med sin egen hand och därefter lägger man ett tryckförband runt såret. Man behöver inte ha sterila kompresser eller speciella förband utan det viktigaste är att få stopp på blödningen. Om det är en kroppsdel där det inte går att lägga ett tryckförband, till exempel halsen och bröstkorgen, så får man trycka hårt med sina fingrar över såret till dess ambulans anländer. Inre blödningar. När det gäller inre blödning kan man inte lägga något tryckförband utan då gäller det att snabbt få personen till sjukhus. I väntan på ambulans kan man lägga personen ner, höja benen, lossa åtsittande kläder och hålla personen varm. Man ska inte ge någon dryck då det kan bli aktuellt med operation och inför den bör personen vara fastande. Sidan 386. Tecken på inre blödning kan vara till exempel snabb puls, blekhet och kallsvettning. Cirkulationssvikt, chock. Cirkulationssvikt eller chock orsakas av att mängden cirkulerande blod i kroppen är för liten. Detta medför att genomblödningen i kroppens vävnader blir otillräcklig och kroppens celler får för lite syre. Detta kan skada livsviktiga funktioner. Cirkulationssvikt är därför ett livshotande tillstånd. Denna typ av chock ska inte förväxlas med den psykiska reaktion som ibland också brukar benämnas cirkulationssvikt. Tecken på cirkulationssvikt är svag och snabb puls, gråblek, kallsvettig hud, törst, oro, trötthet och ångest. Om man mäter ett blodtryck är det lågt. Det är mycket viktigt att få personen snabbt till sjukhus. Orsaken till cirkulationssvikt kan vara blödningar eller allergi. Textruta. Tecken på cirkulationssvikt, chock. Svag och snabb puls. Gråblek, kallsvettig hud. Törst, trötthet, oro och ångest. Lågt blodtryck. Blödningschock. Om det är en yttre blödning som man kan se försöker man att stoppa den med ett tryckförband, men ofta rör det sig om inre blödningar och då får man i väntan på ambulans lägga personen ner och hålla benen högt. Om personen är eller blir medvetslös placerar man personen i stabilt sidoläge för att säkerställa fri luftväg. Ambulanspersonalen kan ge infusion för att öka mängden blod i väntan på att skadan kan åtgärdas under operation. Infusion. Att långsamt tillföra någonting, vardagligt kallat dropp inom medicin. Allergisk chock. Kraftiga allergiska reaktioner kan också leda till cirkulationssvikt. Detta beror på att kärlen vidgas så att blodvolymen blir för liten i förhållande till det vidgade blodkärlen och trycket minskar. Tillståndet blir snabbt livshotande och det är viktigt att tillkalla ambulans för att få personen till sjukhus. Ambulanspersonalen har läkemedel som kan häva en allergisk chock. Människor kan vara allergiska mot i princip allt. En del personer som vet att de är allergiska har en injektionsspruta med sig i händelse att de utsätts för det allergiframkallande ämnet. Det är då viktigt att så snabbt som möjligt hjälpa personen med en injektionsspruta. Sidan 387. Hjärtstopp och hjärt-lungräddning. Om en persons hjärta stannar, så kallat hjärtstopp, är det livsavgörande att du kan konstatera att så skett och så snabbt som möjligt påbörja hjärt-lungräddning, HLR. Om en person inte reagerar på tilltal är det viktigt att kontrollera andning och puls. För att kontrollera andningen ska personen ligga på rygg och huvudet böjas bakåt så att luftvägen blir fri. Pulsen kontrolleras med hjälp av att man lägger två fingrar mot personens halspulsåder. Finns ingen andning och ingen puls har personen ett hjärtstopp och ambulans måste omedelbart larmas. Därefter ska hjärt-lungräddning påbörjas och pågå tills ambulans anländer. Hjärt-lungräddning, HLR. Se till att personen ligger på rygg och sätt händerna över personens bröstben. Tryck ner bröstbenet cirka 4-5 cm med hjälp av din kroppstyngd. Tempot ska vara 100-120 nedtryckningar per minut. Gör 30 sådana kompressioner och därefter ett uppehåll då du eventuellt kan ge två inblåsningar med mun-mot-mun-andning. Inblåsningen på en vuxen person ska vara lång som ett normalt andetag. Kontrollera bröstkorgens höjning och utandningen. Varva inblåsningarna med hjärtkompressioner i förhållandet 2 inblåsningar och 30 kompressioner tills ambulans kommer. Bildtext. Riktlinjerna för HLR ändras då och då. Håll dig uppdaterad via www.hlr.nu. Sidan 388. Om hjärtstartare, så kallad defibrillator, finns i närheten kan den användas för att försöka få igång hjärtat. Bildtext. Defibrillatorn ger elstötar för att få hjärtat att börja slå igen. Sjukhus och ambulanser har manuella defibrillatorer, men det finns ibland även halvautomatiska defibrillatorer på till exempel företag, idrottsarenor och köpcentrum. Skallskador. Våld mot huvudet kan leda till skallskador av varierande svårighetsgrad. Det kan vara allt från en enklare hjärnskakning till en blödning innanför skallbenet som kan vara livshotande. Det kan bli svårbedömda komplikationer och tillståndet för en skadad kan snabbt försämras och bli livshotande. Hjärnskakning. Vid slag mot huvudet kommer hjärnvävnaden i rörelse och kan leda till att hjärnan trycks mot skallbenet. Det ger en tillfällig kortslutning i nervbanorna, vilket kan leda till en kortvarig medvetslöshet. Ju längre tid personen är medvetslös, ju allvarligare kan skadan vara. Tecken på hjärnskakning är huvudvärk, illamående och trötthet. Den skadade kan också ha minnesluckor från eller strax innan olyckstillfället. Sidan 389. Det är viktigt att observera att tillståndet inte förvärras för en person som råkat ut för en skallskada. En person som man observerar får inte tillåtas att somna utan att det ska gå att väcka personen. Om en person inte är väckbar kan det tyda på medvetslöshet till följd av en komplikation orsakad av skallskadan. Tecken på allvarlig skallskada. Långsam och kraftig puls. Olikstora och ljusstela pupiller, tilltagande huvudvärk, kräkningar, kramper, blödningar. En skallskada kan vara svårbedömd och personen kan mycket snabbt försämras. Vid blödning kan personen ena stunden vara helt klar för att nästa stund vara medvetslös. En blödning kan komma snabbt eller också ta flera dagar på sig att utvecklas. Tecken på en allvarlig skallskada med blödning är långsam och kraftig puls, olikstora och ljusstela pupiller, tilltagande huvudvärk, kräkningar och kramper. Vid allvarlig skallskada är det viktigt med ett snabbt omhändertagande så att personen kan föras till sjukhus där en blödning kan diagnostiseras och eventuellt opereras. I väntan på ambulans är det viktigt att se till att personen har fri luftväg genom placering i stabilt sidoläge eftersom en god syretillförsel kan förbättra prognosen. Sidan 390. Rygg- och nackskador. Vid olyckor är det viktigt att vara observant på om en person kan ha skadad rygg eller nacke. Vid misstanke om rygg- eller nackskada är det viktigt att förflytta personen så lite som möjligt så att skadan inte förvärras. Bara om personen befinner sig i ett livsfarligt läge eller har problem med andningen bör det föranleda att man ändrar läge på personen. Bildtext: räddningspersonal fixerar nacke och rygg vid misstanke om möjliga skador. Tecken på en rygg- eller nackskada kan vara att personen upplever att det sticker i en kroppsdel, att personen inte har känsel om man nyper i skinnet eller att personen är förlamad. Även om dessa symptom inte finns bör man vara mycket försiktig att förflytta personen om man misstänker att nacke eller rygg har blivit skadad. Textruta: tecken på rygg- eller nackskada: stickningar, ingen känsel, förlamning. Sidan 391. Frakturer. En person som fått en fraktur på ett ben har i regel mycket ont. Hos äldre personer behövs inte så mycket våld för att en fraktur ska uppstå. Symptomen är smärta, svullnad, ibland felställning och oförmåga att röra på den skadade kroppsdelen. Vid kraftigt våld kan benpipor sticka ut genom skadad hud, så kallad öppen fraktur, och då är det viktigt att även stoppa eventuell blödning med tryckförband. Hjälp personen att komma till sjukhus. Om möjligt, lägg den brutna kroppsdelen i högläge och stabilisera frakturen så mycket det går. Har du en filt eller liknande så värm personen med denna. Brännskador. Brännskador på huden kan uppkomma efter kontakt med eld, strålning, kemikalier, elektricitet eller varm vätska. Brännskador delas in i olika kategorier beroende på hur allvarlig djupskadan är. Ytlig delhudsskada. Ytlig delhudsskada är den lindrigaste typen av skada. Huden är röd, svullen och öm och en brännande sveda upplevs. En sådan skada kan uppkomma vid till exempel oförsiktigt solande. Djup delhudsskada. Djup delhudsskada är en djupare skada i huden och förutom röd, svullen och öm hud och brännande sveda leder den till att det bildas blåsor i huden. Fullhudsskada. Fullhudsskada innebär en djupare skada genom alla hudlager med bortbränd hud där området ser livlöst och gråblekt ut och känsel saknas. Det krävs i regel hudtransplantation för att behandla skadan. Sidan 392. Det akuta omhändertagandet vid en brännskada är att man spolar med svalt vatten under minst 10 minuter. Kylan lindrar smärtan och gör att svullnaden blir mindre och konsekvensen av skadan inte lika stor. Brännskador som inte är uppenbart lindriga bör bedömas av sjukvården. Stora och allvarliga brännskador måste få kvalificerad vård för att minimera risken för bestående skador. Alla skador som drabbar hand, fot, underliv eller ansikte bör behandlas av sjukvården. Stora brännskador ger stor vätskeförlust, vilket kan leda till cirkulationssvikt. Textruta: brännskadans omfattning i procent. Vid en brännskada kan man försöka uppskatta skadans utbredning genom att ange skadan i procent. En bra regel att komma ihåg är att den skadades handflata utgör cirka 1% av hudytan. Med samma tankesätt är huvudet då cirka 9% och en arm 9%. Köldskador. Symptomen på köldskada är att huden blir vit och det kan upplevas stickande. Om förfrysningen fortskrider förlorar man känseln och huden blir stel. Detta beror på att blodkärlen drar ihop sig så mycket att blodförsörjningen och därigenom syresättningen stryps till den kroppsdelen. De mest utsatta kroppsdelarna är näsa, öron, fingrar och tår. Observera att det inte endast är temperaturen som ger skador. Även vindens hastighet ökar köldeffekten markant. Försök omedelbart att sakta värma upp kroppsdelen med hjälp av din egen kroppsvärme eller med kläder, filtar eller liknande. Det är viktigt att inte gnugga den skadade kroppsdelen då det kan förvärra skadan. Försök få in personen inomhus så fort som möjligt. Ge om möjligt lite varm dryck. Sidan 393. Elskador. Elektricitet kan ge livshotande skador med kramper, andningsstillestånd samt påverkan på hjärtats retledningssystem med hjärtstillestånd som följd. Det är viktigt att reagera snabbt, men utan att själv bli skadad. Den skadade måste först och främst bort från strömmen. Försök om möjligt bryta strömmen. Tänk på att fukt leder ström. Det är viktigt att aldrig ta direkt i den som sitter fast i strömkällan. Istället kan man ta ett föremål, en stol eller liknande, och föra bort personen från strömkällan. Kontakt med högspänning är livsfarligt. Man ska aldrig närma sig en person som får ström från högspänning i sig förrän det är helt säkerställt att strömmen är bruten. Ström från högspänning kan förflyttas genom så kallade ljusbågar, vilket innebär att strömmen kan hoppa över utan att direkt kontakt krävs. När den skadade väl kommit bort från strömmen kan eventuell hjärt-lungräddning påbörjas. En person som utsatts för elektrisk ström bör kontrolleras och observeras på sjukhus med tanke på inre skador som kan ha uppstått på hjärtats retledningssystem. Bett. Ett bett som är djupt kan förutom att det trasar sönder vävnaden leda till allvarliga infektioner och bör därför bedömas av läkare. En allvarlig infektion som man kan drabbas av genom bett är stelkramp. Alla som är födda i Sverige har under barnåren erbjudits förebyggande behandling mot stelkramp genom vaccination. De människor som har följt vaccinationsprogrammet har därigenom ett gott skydd i 30 år framåt. Om det finns risk för stelkrampsinfektion ges en påfyllnadsdos. I övrigt tas såret om hand genom egenvård, vilket innebär att man tvättar det så rent som möjligt med tvål och vatten och sätter på en luftig kompress för att hindra ytterligare förorening av såret. Eventuellt kan såret behöva sys ihop. Sidan 394. Stelkramp. Tetanus. En mycket allvarlig sårinfektion som obehandlad ofta leder till döden. Förutom av bett uppträder sjukdomen ibland via sår, exempelvis i anslutning till trädgårdsarbete. Stelkrampsbakterien bildar ett gift som blockerar nervimpulser från celler i ryggmärgen. Symptomen är därför smärtsamma krampliknande muskelsammandragningar, först i ansikte och nacke, sedan i bål och extremiteter. Kramperna utlöses ofta av yttre stimuli som ljud och beröring. Ormbett. I Sverige är det bara huggormen som av de inhemska ormarna kan ge upphov till allvarligare reaktioner. Ett huggormsbett ger upphov till en lokal reaktion med svullnad, rodnad och smärta över och runt bettstället. Hur stark reaktionen blir beror på hur mycket av ormens gift som hinner komma in i vävnaden samt personens känslighet för giftet. Ibland ser man förutom de lokala reaktionerna också allmän påverkan med yrsel, illamående och andningsbesvär. Omhändertagande vid huggormsbett är att försöka lugna den bitne, att se till att den skadade kroppsdelen hålls i stillhet för att undvika att giftet sprids runt mer än nödvändigt i kroppen. Man bör också ta av personen ringar, klocka eller skor innan svullnaden blir för stor. Om den skadade visar tecken på allmän påverkan krävs ambulanssjukvård. Ett fåtal människor kan reagera med en allvarlig allergisk reaktion på ormbett. Textruta. Vid ormbett, lugna. Håll den skadade kroppsdelen stilla. Ta av ringar, klockor, skor och dylikt. Vid allmän påverkan, ring ambulans. Sidan 395. Geting och bistick. Ett geting eller bistick är oftast ofarligt och ger en lokal reaktion med svullnad, ömhet och klåda över stickstället. Vid stick i munnen eller halsen bör alltid kontakt tas med sjukhus då det finns risk för att andningsvägarna svullnar igen. I vissa fall kan dock ett geting eller bistick ge upphov till en mycket allvarlig allergisk reaktion som kräver snabb hjälp genom att en injektion med adrenalin ges. Antingen har personen som känner till sin allergi en sådan spruta med sig. I annat fall måste ambulans tillkallas omedelbart då situationen är livshotande. Övre bildtext. Getingar äter frukt och nektar och dras därför till söta dofter. Vid stick i mun eller hals bör sjukhus alltid kontaktas. Fästingbett. Fästingbett drabbar både djur och människor och är i regel ofarliga. Vissa av fästingarna kan dock bära med sig borreliabakterier eller TBE-virus, vilka kan ge upphov till sjukdom hos människan. Fästingen bör tas bort så fort som möjligt, vilket minskar risken för att insjukna i borrelia. Borrelia. Borrelia orsakas av en bakterie och kan förutom en lokal reaktion där fästingen bitit ge trötthet, huvudvärk, led- och muskelvärk, nackvärk, feber och påverka nervsystemet flera veckor efter fästingbettet. Området runt bettet bör kontrolleras i 4 veckor efter bettet och om en rodnad uppkommer kan det vara tecken på infektion. Om en person insjuknar i borrelia är behandlingen antibiotika. TBE. TBE, tick-borne encefalitis, orsakas av virus och kan ge hjärnhinne och hjärninflammation med en ofta lång sjukdomsperiod och risk för bestående men. Det finns möjlighet att vaccinera sig mot sjukdomen. Bildtext. En fästing som satt sig fast ska tas bort så fort som möjligt. Man tar tag om fästingen så nära huden som möjligt och drar rakt ut. Tvätta med tvål och vatten. Sedan 396. Förgiftningar. Förgiftningar kan orsakas av kemikalier, läkemedel och växter. Det giftiga ämnet kan komma in i kroppen genom munnen, genom hud- och slemhinnor eller genom andningsvägarna. Behandlingen av förgiftning är helt olika beroende på vilket ämne som orsakat förgiftningen. Det är därför viktigt att så noga som möjligt försöka ta reda på vad som orsakat den misstänkta förgiftningen och därefter ringa till giftinformationscentralen genom 112 för att få besked om vidare åtgärder. Vänta inte på eventuella symptom då de kanske sätter in först flera timmar senare och kan undvikas vid tidig behandling. Om personen har andningsbesvär, drabbas av medvetandeförlust eller kramper tillkallas omedelbart ambulans för transport till sjukhus. Textruta. Förgiftning med andningsbesvär, medvetandeförlust, kramper. Ring omedelbart efter ambulans. Tandskador. Tandskador är vanliga hos både barn och vuxna, men åtgärderna är olika beroende på om det är mjölktänder eller permanenta tänder som skadas. Mjölktänder. Om barn slår ut sina mjölktänder eller om dessa trycks in i gommen gör man inget akut. Men det är ändå viktigt att ta kontakt med tandvården eftersom tandläkaren kontrollerar att tandanlagen och permanenta tänder inte har tagit skada. Skadan bör dokumenteras i tandvårdsjournalen med tanke på kommande problem som kan komma att ersättas genom försäkringsbolag. Sedan 397. Permanenta tänder. Permanenta tänder kan vid skada ibland räddas om man vidtar omedelbara och korrekta åtgärder. Om en permanent tand åker ut med hela roten kan den ibland sättas tillbaka om det sker inom några timmar. Om en permanent tand slagits ut bör denna behållas i munnen och kontakt tas med tandläkare som i vissa fall kan sätta tillbaka tanden och fixera den. I vissa fall bryts en bit av en tand av. Denna bör också sparas och kontakt tas med tandläkare. Sårskador. Sårskador är vanliga. Det finns många olika typer av sår såsom skärsår, sticksår, skrubbsår och skavsår. De flesta sår kan man ta hand om själv. Ibland behövs läkarhjälp för att ge stelkrampsvaccin, antibiotikabehandling eller för att sy ett sår som är stort eller djupt. Stoppa blödning. Vid det omedelbara omhändertagandet av en person som fått ett sår ska man se till att stoppa eventuell blödning. Den skadade kroppsdelen hålls då högt och om det är ett rikligt blödande sår måste man anlägga ett tryck för att få stopp på blödningen. Man kan börja med att trycka hårt med sina egna händer för att därefter anlägga ett tryckförband. Förorenade sår. Många sår är förorenade och det kan finnas till exempel grus, jord och glas i ett sår. Det bästa är att tvätta ett sår ordentligt med vanligt kranvatten för att få bort jord och grus. Vårt svenska kommunala kranvatten innehåller en försumbar halt av bakterier och är därför alldeles utmärkt som sårtvätt. Om du misstänker att såret innehåller glas är det viktigt att försöka hitta och få bort alla glasbitar då de annars kan ställa till obehag senare. Bildtext nederst. Små skrubbsår behöver oftast knappt ett plåster, men det är viktigt att tvätta det ordentligt rent för att undvika fula ärr. Sidan 398. Vid all sårvård är det viktigt att vara observant på att såret inte blir infekterat. Tecken på en infektion är att såret svullnar och att huden runt såret rodnar. Huden blir öm och det bildas var. Vid svårare infektioner kan feber uppkomma. Stelkrampsbakterier kan infektera vid till exempel djurbett eller om man får jord i ett sår. I förebyggande syfte ges därför en påfyllnadsdos av stelkrampsvaccin. Alla barn erbjuds idag stelkrampsvaccination i 4 omgångar där den sista ges i 10-årsåldern. Detta skydd räcker i 30 år, vilket innebär att medelålders män och kvinnor kan behöva en påfyllnadsdos vid sårskada. Förband. Om såret är stort eller djupt är placerat på ett sådant ställe på kroppen där man är angelägen att inte få framtida ärr, till exempel i ansiktet, bör läkare uppsökas och såret eventuellt sys ihop. Ibland kan man tejpa ihop ett sår med så kallade stripes, vilket kan vara ett bra alternativ. Sårkanterna läggs då mot varandra innan man sätter på tejpen. Denna tejp ska sedan sitta kvar under hela sårläkningen, det vill säga i 7-10 dagar och ibland längre. Alla sår kan sedan täckas med ett luftigt förband som hindrar det från att förorenas. Bildtext. Vid sår i ansiktet är det extra viktigt att sy eller tejpa såret med omsorg så att fula ärr undviks. Sidan 399. Ögonskador. Ögonskador kan orsakas av yttre våld mot ögat, att skräp kommer farande i luften, vätska stänker upp ögonen eller stark UV-strålning. Slag mot ögat. Kraftiga slag mot ögat kan uppkomma av till exempel bollar. Det kan förorsaka blödningar inne i ögat med framtida komplikationer som följd. Sådant kraftigt våld mot ögat måste därför bedömas av ögonläkare. Främmande föremål och vätska i ögat. Främmande föremål som hamnar i ögat måste avlägsnas av ögonläkare under stor försiktighet för att inte förorsaka framtida komplikationer. Mindre sandkorn och dylikt kan du få bort själv genom att skölja ögat ordentligt. Det lättaste är att blinka med en liten kopp som är fylld med ögonsköljvätska, natriumklorid, över ögat. Den omedelbara åtgärden vid starka vätskor i ögat är också att skölja ur ordentligt med vatten. På arbetsplatser där det finns risk för att få sådana vätskor i ögonen finns speciella ögonduschar. Annars kan man skölja med rinnande kranvatten. UV-strålning. Stark UV-strålning kan ge skador på hornhinnan, linsen och näthinnan. Extra lätt uppkommer dessa skador när man tittar direkt mot solen eller då UV-strålningen reflekterar mot snöytor, vilket kan ge snöblindhet. Det bildas då små sår på hornhinnan som gör väldigt ont men läker inom några dagar. Akuta sjukdomar. Det finns många sjukdomar som plötsligt kan bli akuta, som till exempel astma, diabetes, hjärtsjukdomar, stroke, epilepsi. Om du upptäcker en person där du misstänker akut sjukdom, så stanna hos personen, se till att luftvägarna är fria och ring efter ambulans. Du kan läsa mer om dessa sjukdomar i kapitlet Vanliga sjukdomstillstånd. Sidan 400. SOS Alarm vid allvarliga och livshotande tillstånd. Om tillståndet bedöms vara allvarligt eller livshotande så ringer du SOS Alarm på telefonnummer 112. SOS Alarm kan nås genom fast telefoni, mobiltelefoner, sms, texttelefon samt satellittelefon var man än befinner sig i Sverige, och det är samma nummer som gäller i alla EU-länder. 112. När du ringer SOS Alarm önskar de få information om vad har hänt, var någonstans behövs hjälpen, vem är du som ringer, vilket telefonnummer ringer du ifrån. Vid personskada, sjukdom, skador eller tillstånd, medvetslös, fastklämd, inomhus, utomhus, vem gäller det, namn, kön och ålder. Vid brand, är någon i fara, vad brinner, brandens omfattning, hur mycket är det som brinner. Vid en trafikolycka, hur många är skadade, sitter någon fastklämd, vilken typ av skador har de skadade. Är det något utsläpp, läckage? Brinner fordonet? Orientera dig. Var är du? Vägskylt i närheten, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka etc. Vilken typ av fordon är inblandade? Om det är lastbil finns orange farligt godsskylt. Om motorväg, i vilken körbana? I riktning mot Källan www.sosalarm.se. Sidan 401. Sjukvårdsupplysningen 1177. Via telefonnumret 1177 eller hemsidan www.1177.se kan man dygnet runt få goda råd när det gäller olycksfall och sjukdomar. Vissa landsting erbjuder också en liten bok, 1177 Egenvårdsguiden, till sin befolkning. Det är landstingen och regionerna som driver 1177 och målet är att öka tillgängligheten i vården, stärka patientens ställning och bidra till att förbättra folkhälsan. ICE i mobilen. ICE är en förkortning av engelskans in case of emergency, det vill säga i händelse av olycka. SOS Alarm rekommenderar att man lägger in telefonnumret till sina anhöriga i sin mobils adressbok under namnet ICE. Då kan anhöriga snabbt kontaktas av ambulanspersonal eller sjukvårdspersonal i händelse av skada eller sjukdom. Om funktionen ska fungera även utomlands måste landsnumret plus 46 användas för svenska kontaktpersoner. Det går bra att ha flera kontakter och dessa benämns då ICE1 och ICE2 och så vidare. Man kan också ange vilken relation man har till kontakten, till exempel ICE1 Mother. Sidan 402. Instuderingsfrågor. 1. Vad står LABC för? 2. Vad innebär LABC? 3. Vad är skillnaden mellan blödningschock och allergisk chock? 4. Vad bör man tänka på vid omhändertagande av en person där man befarar skallskada? 5. Vilka tecken kan tyda på rygg- eller nackskada? 6. Hur bör du handla när du träffar på en person i skogen där du befarar ett benbrott? 7. Hur bör du ta hand om en brännskada? 8. Hur bör du hjälpa en person som har köldskadade öron? 9. Vilka skador kan uppstå om man kommer i direktkontakt med elektricitet? 10. Hur bör du handla om en person sitter fast i en strömkälla? 11. Hur bör du handla om en person blivit getingstucken? 12. Hur bör du handla om en person blivit hundbiten? 13. Hur bör du handla om en person har en fästing på ryggen? 14. Hur bör du handla om en person tror sig ha ätit giftig svamp? 15. Hur bör du handla om en vuxen person har slagit ut en tand? 16. Hur bör du ta hand om ett stort skrubbsår? 17. Hur bör du hjälpa en person som fått något i ögat? 18. Vad bör du informera om då du ringer SOS Alarm vid en nödsituation? 19. Ge exempel på frågor som du kan ställa när du ringer till 1177. 20. Vad innebär ICE? Sidan 403.